Temat den här kvällen är den ifrågasatte Jesus, och det har en speciell underrubrik som har en hög grad av aktualitet. Jesus och Jonas. Perspektiv på Gardells bok om Jesus. Efter presentationen här så finns det möjlighet att ställa frågor, komma med kommentarer, gå in i en dialog kring det som jag har presenterat. Så jag ber er ha det i åtanke medan ni lyssnar. Över hela världen, i samtliga kyrkotraditioner, i den romersk-katolska, i den ortodoxa, i alla de olika protestantiska och evangeliska kyrkorna, så har man en gemensam bekännelse till Jesus från Nazaret. I många kyrkor så bekänner man varje söndag, i andra kyrkor så gör man det kanske vid mer speciella och högtidliga tillfällen. Men man använder de högstämda orden från trosbekännelsen, den nicenska trosbekännelsen, där man bekänner sin tro på Jesus, på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son. Han som är Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, av samma väsen som Fadern, och som har blivit människa. De senaste åren i Sverige, i svensk kultur, så har det strömmat ut böcker som har sagt: nej, men så kan man inte säga om Jesus. Det är fullständigt omöjligt. Han har inte ens funnits, säger Roger Wiklund. Det har aldrig existerat en person. Ni bekänner någon som bara är en mytisk figur, en efterhandskonstruktion. Han har inte ens trampat den här jorden. Ja, jo, visst har han trampat den här jorden, säger Dan Brown. Men de där högstämda orden om att vara Gud av Gud stämmer inte alls på den här mannen, som levde ett mycket mer vardagligt liv än vad vi föreställer oss. Var gift med Maria från Magdala, hade en dotter som hette Sara. Nej, men det där stämmer inte, säger Lena Einhorn. Jesus var egentligen en form av bedragare. Han lyckades överleva korsfästelsen, fast alla trodde att han var död. Han var i Egypten en period, läkte samman sin kropp efter misshandeln och återvände sen till Israel, men under pseudonym, gjorde en total makeover och kom. Han som var Jesus från Nazaret kom tillbaka till Israel och var Paulus från Tarsus. Och agerade under falsk identitet. Nej, så är det inte alls, säger Hjalmar Söderberg i en bok som kom ut i nytryck för ett år sedan. Den förvandlade Messias. Det är inte så att Jesus och Paulus är samma person. Nej, verkligheten är Jesus från Nazaret. Han är identisk med fången Barabbas, som Pilatus kohandlar med folkpöbeln om. Det är verkligheten samma person. Har ni inte sett hos Matteus att Barabbas heter Jesus Barabbas? Ett minne från den verkliga storyn som har slunkit in i ett av evangelierna. Nej, nej, säger James Tabor. Så är det inte alls. Jesusrörelsen var någon sorts familjeföretag med Johannes döparen och kusinerna Jesus och Jakob. Och det var en massa strul där innan Paulus kidnappade hela rörelsen. Nej, nej, säger Bert Löfgren. Det var inte alls så. Jesus har inte funnits. Men den här rörelsen som bär hans namn och nu bekänner så där högstämt, den har en väldigt spännande bakgrund. Det kom några buddhistiska munkar tränade i Gautama Buddhas vishet. De kom till Israel och startade en rörelse. Och långt senare var det människor i den rörelsen som projicerade tillbaka en historisk person, Jesus. Men han har aldrig funnits. I verkligheten startade alltihopa med österländsk visdom. Nej, nej, säger Jonas Gardell. Det är en annan bild vi måste söka efter. Och det är den här presentationen av Jesus vi ska titta lite närmare på. Boken om Jesus av Jonas Gardell, som kom bara för någon vecka sedan och som utifrån den status som författaren har som kulturpersonlighet och komiker och massmedial person, får ett väldigt stort genomslag och kommer att diskuteras i vårt land de kommande veckorna och månaderna ganska intensivt. Det är en bok som jag gärna vill börja med och kommentera väldigt positivt. Det är en bok som sätter fokus på väldigt viktiga frågor som boken igenom handlar om. Vem var Jesus från Nazaret och vad var hans budskap? Vad var det essentiella i det han stod för? Och det är med stor tacksamhet man ser att sådana frågor sätts upp på dagsordningen i Sverige. Det är frågor som vi som är kristna gärna vill gå i dialog med, som vi gärna vill samtala om, som vårt hjärta brinner väldigt mycket för. Boken innehåller svindlande vackra passager om Guds nåd. Och när man läser dem så bara önskar man att präster och pastorer skulle kunna förkunna nåden som den förkunnas i en del passager i den här boken. Och dessutom måste jag säga att jag kan uppskatta den inbjudan till samtal som finns vid ett antal tillfällen i boken, som markerar Jonas Gardell att han självklart har en agenda när han skriver att det här är inga anspråk på att vara den objektiva sanningen, och han vänder sig till läsaren och säger: tro inte allt vad jag säger. Och jag har tagit den uppmaningen på allvar. Och uppskattar förstås den inbjudan till dialog och prövning. Och jag vill förstås säga detsamma om det som jag kommer att presentera här. Att det är förstås någonting man måste gå i dialog med och som behöver prövas för att se vad som är hållbart. Jag önskar att jag kunde avsluta föreläsningen här och bara rekommendera boken. Men det finns mer saker jag känner att jag gärna vill säga om boken. Det grundläggande perspektivet som präglar hela boken, det är att Jonas Gardell använder sig av distinktionen mellan historiens Jesus och kyrkans Kristus. Att det är två separata saker. Att det är en bekännelse som jag citerade delar ur. Det uttrycker vad kyrkan har trott om Jesus. Men det behöver med nödvändighet inte säga någonting alls om den historiska personen Jesus. Detta är två separata saker. Historiens Jesus och sen kyrkans bekännelse av honom. Han kan skriva så här: och sedan dess, och det här syftar på dateringen av Jesu födelse, där ju när man satte nollpunkten för vår tideräkning så missade man ju. Så det blev ju fel några år. Och då utnyttjar Jonas Gardell det och skriver så här: och sedan dess, feldateringen, är historiens Yeshua dömd att vara i otakt, ständigt befinna sig i skuggan av den Jesus Kristus, Guds enfödde son, som dog för våra synders skull och som en dag ska återkomma i triumf för att döma levande och döda. Så du har en historiens Yeshua som har hamnat i skugga, och sen har du denna mäktiga gestalt som kyrkan bekänner sig till, men som är någon annan. Han säger på ett annat ställe: Jesus förvandlas från vägvisare till själva vägen, från budbärare till själva budskapet, från en profet som förklarade alla rena och predikade till och med syndarna omfattades av Guds rike, till en kosmisk domare vars uppdrag var att döma och fördöma. Vem var mannen Jesus från Nazaret? Och hur blir han Kristus? Och har Kristus överhuvudtaget med den historiske Jesus att göra? Detta är grundfrågeställningen i hela boken. Och det är utifrån det här som hela samtalet förs. Det här är ju ingen ny tanke som Jonas Gardell lanserar. Han följer väldigt nära den gruppen av ytterlighetsforskare som finns i USA, som har gått under benämningen Jesusseminariet. De i sin tur följer en tradition tillbaka från upplysningen, där en person som hette David Friedrich Strauss var en nyckelperson. Och jag tror om vi ska få grepp om det som Jonas Gardell skriver om, så behöver vi säga någonting om det som han faktiskt grundar sitt perspektiv i. David Friedrich Strauss, som levde på 1800-talet, skrev en bok han har blivit världsberömd för och som hette The Life of Jesus Critically Examined. Den väckte en enorm uppståndelse i sin tid. En recensent som inte alls gillade boken uttryckte det så här: det är den mest dödliga bok som helvetet någonsin spytt ut. Och då kan ni förstå att det var en bok som väckte reaktioner i sin tid. Vad var det som gjorde att Strauss Jesusbok fick en sån här omdöme? Och vid tiden för Strauss, då hade upplysningsfilosofin börjat slå igenom. Det började bli komplicerat att läsa Bibeln bara rakt av. Kan man verkligen tro på det övernaturliga? Kan under ske? Är det möjligt att Jesus gick på vattnet? Är uppståndelse från de döda ens tänkbart? Vad ska vi göra med de här texterna? Upplysningsfilosofin som hade stängt universum för Gud, som hade uteslutit Gud, antingen att han inte fanns eller om han fanns så var han inte aktiv i världen, fick förstås konsekvenser för hur man läste Bibeln. Och det fanns i grunden, när Strauss skrev, tre möjliga förhållningssätt. Den teologiska diskussionen rörde sig i tre fält. Det fanns de som förstås hävdade en traditionell tolkning. Men evangelierna berättar om någonting som har skett. Det övernaturliga är på riktigt för att Gud finns. Så han försvarade en traditionell förståelse av Bibeln. Men sen utifrån upplysningstänkandet så kom det in andra synsätt. Kom in en rationalistisk tolkning av Bibeln. Man läste evangelierna, så ville man inte fördöma eller på ett plan underkänna texterna. Men man började tänka att det här är nog skrivet av människor som omedvetet har misstolkat fakta. Det finns en rationell och fullt logisk förklaring, en naturlig förklaring till alla de under som berättas. Till exempel Jesus stillar stormen. Det måste ha varit att båten gled in i en vik där det var lä och lugnt precis då. Men det var så mörkt så de såg inte att de liksom kom in i viken. Och de tolkade det som ett under. Kvinnorna gick till fel grav och hittade en tom grav och tolkade det som att han hade uppstått. Så det var många som diskuterade texterna på det sättet. Och så fanns det förstås de som började bli allt mer öppet kritiska och gav en strikt ateistisk tolkning, och de menade att de här texterna, det är ju medvetet falska påstående. Det här är kristna bedrägerier som bör avvisas. Det är klart att den första gruppen kristna visste att Jesus inte hade uppstått. För döda kan inte uppstå, och därför har de inte mött den levande Jesus. Det här var de tre alternativ man hade att förhålla sig till texterna. Och så skriver Strauss sin bok. Och han lanserar ett nytt förhållningssätt som har kommit att prägla teologin sedan dess. Han introducerar mytbegreppet i Nya testamentet. Det han säger är följande. Evangelierna, de innehåller inte många historiska fakta. Vi kan bortse från det allra mesta. Det handlar inte om historiska fakta. Vi ska förstå det som myter. Och myter, det betyder inte lögn. Utan det betyder här att det är religiösa idéer, religiösa tankar som man ger en historisk form. Myten återberättar inte en verklig historia, men den vill spegla övertygelser och behov som avsändaren, författaren till myten har. Alltså handlar Nya testamentets texter inte om Jesus och vad som hände runt honom. Utan det handlar ju om författarna och den gemenskap de tillhörde. Evangelierna handlar om den första församlingen främst. Vi får kontakt med urförsamlingens tro, inte med den historiska Jesus. Och då ser ni, det är precis det här som Jonas Gardell gör. Han för vidare Strauss tänkande. Evangelierna sätter oss i kontakt med de första kristnas tro, inte med Jesus från Nazaret. Och det här blev ju förstås då väldigt annorlunda. Så, hur blev det då för Jonas Gardell? Ja, det blev ju så här. Enligt kyrkans tro så var ju Jesus, kyrkans Kristus, han var Guds son, han dog för världens synd, han predikade omvändelse och tro, han uppstod kroppsligen. Och han ska komma igen för att döma världen. Det är kyrkans Kristus. Men det har väldigt lite med historiens Jesus att göra. Historiens Jesus, om vi lyckas vaska fram de små kornen som liksom har överlevt in i evangelierna, så kommer Jonas Gardell fram till att Jesus var nog ett mobbat barn. Han gör en djuppsykologisk dykning in i det. Det är ett av de mest spekulativa avsnitten i boken. Jesus var ett mobbat barn, antagligen. Han var lärjunge till Johannes döparen. Han tänkte aldrig om sig själv att han var gudomlig. Aldrig någonsin såg han sig själv som Gud. Han tänkte inte ett världsvitt perspektiv, hela världen. Han såg sin uppgift bara för det judiska folket. Han tänkte inga storslagna eskatologiska scenario. Han hade ett uppdrag till det judiska folket. Hans uppdrag var att förkunna att för judarna skulle Guds riket bryta in och göra det omedelbart. Så han förväntade inom några månader, möjligen några år, så skulle Guds rike bli verklighet för det judiska folket. Han visade i sin verksamhet villkorslös kärlek och ställde inga krav på omvändelse och tro. Han väckte så pass mycket irritation hos myndigheterna att han blev avrättad. Den här personen vars livsstory vi har de här dragen idag, ska vi ju dessutom, och det har ju media gjort mycket av, ska vi ju dessutom tänka oss som en tandlös, ganska sliten man, eventuellt en analfabet, en lantis från Galileen som talar en bred och föraktad dialekt. Och han är alltså väldigt långt ifrån kyrkans Kristus. Och Jonas Gardell är ju väldigt tydlig att han inte tror på kyrkans Kristus. Han tror inte att Jesus var Guds son, att han dog för världens synd och så vidare. Så det här är det stora schemat i boken, att dra den här linjen mellan kyrkans tro och historiens Jesus. Så om man sätter upp det schematiskt, här någonstans bak i historien har vi den här tandlöse, kringvandrande Galileen. Han blir avrättad. Men efter honom så är det ändå någon sorts svallvåg och människor fortsätter någonting som han startade. Och det växer fram först en muntlig tradition, Paulus börjar skriva brev, evangelisterna skriver sina evangelier. Och när vi kommer fram mot år 100 så finns det en kristen församling som är spridd på olika ställen. Och under den här perioden, den muntliga traditionen och senare skrivs ner, så är det en väldigt kreativ period för de här gemenskaperna. Och de är med och skapar utifrån sina behov och sin situation den här kyrkans Kristus. Men den är frikopplad från historiens Jesus. Det står förstås väldigt mycket på spel utifrån kristen tro. Om man driver det så här. Det står väldigt mycket på spel. Vad ska man då säga om man vill utvärdera det här perspektivet? Vi börjar med att säga, Gardell är tydlig med att han är författare, han är inte forskare. Han skriver väldigt väl, det märks att han är författare. Han har också gjort en hel del efterforskningar. Han är inläst på en hel del. Samtidigt kommer boken med ganska stora pretensioner. Han har arbetat med boken i 12 år, säger han. Han har ju blivit utnämnd som teologisk hedersdoktor. Och det finns en ganska pretentiös inramning till boken. Han säger så här, och är tydlig på flera ställen, att han gör inte anspråk på att detta är den slutgiltiga sanningen. Redan i denna boks inledning medgav jag att jag har en agenda. Liksom varje person som någonsin har skrivit om Jesus. Alla som har skrivit om Jesus har haft en agenda. Och det är bra att man är ärlig och tydlig. Det behöver vi vara en var vi har våra agendor. Finns ingen total objektivitet. Men jag är ändå väldigt kritisk. Jag tycker att Gardell, trots att han är tydlig med sin egen agenda å ena sidan, så är han ohederlig med den egna ambitionen. Han skriver så här. Jag har också så noggrant jag kunnat redogjort för hur man kan se på den historiska Jesus. Jag har läst såväl de konservativa som de liberala akademikerna, de katolska och de protestantiska, de kristna, de judiska och de muslimska, de troende och de icke-troende. Jag har läst sociologer, religionshistoriker, teologer, arkeologer, litteraturvetare och författare. Alltså han har så noggrant han har kunnat redogjort för hur man kan se på den historiska Jesus. Och sen räknar upp hela den här bredden. Och det är här jag tycker ohederligheten ligger. Därför att han redovisar inte ett enda perspektiv från det han kallar de konservativa. Hela boken är ett mycket enkelspårig redogörelse för en av de mest extrema forskningslinjerna. Det som Jesusseminariet och David Friedrich Strauss står för. Han tar inte upp en enda gång det som idag mycket framgångsrika forskningstraditioner arbetar med. Som till exempel historikern och teologen N.T. Wright. Eller N.T.-forskaren som heter Richard Bauckham. Som hävdar precis motsatsen till Jonas Gardell. Nämligen att evangelierna ska betraktas som ögonvittnesskildringar. Och här finns en ohederlighet att man låter det här stå som om detta skulle vara en syntes av den samlade forskningen idag. Och det är det absolut inte. Låt mig bli lite mer konkret i min kritik. Tre huvudsakliga kritikpunkter. För det första. Jonas Gardell arbetar med godtyckligt valda utgångspunkter. Han utgår hela tiden från glappet mellan Jesus och Kristus. Och det är en självklarhet som inte behöver motiveras. Han argumenterar inte för varför vi måste ha denna utgångspunkt, utan han tar den för given. Och min fråga är, varför ska jag acceptera den här utgångspunkten? Det finns väldigt tunga skäl för att se evangelierna som ögonvittnesskildringar. Och de behöver man gå i dialog med om man ska driva den tesen som Jonas Gardell har. Han ignorerar helt alternativen. Att allt fler forskare idag säger att evangelierna ska förstås som grekisk-romersk biografi. Det är den litterära genre som de tillhör. Och att de därför innehåller faktiska ögonvittnesuppgifter. Inte bara reflexer av en senare kristen församlingsliv. För det andra, Jonas Gardell har en mycket godtycklig källanvändning. Om man utifrån hans perspektiv läser evangelierna, hur ska man kunna komma åt de korn som representerar historiens Jesus? För man tror fortfarande att det finns vissa saker som går tillbaka till historiens Jesus. Hur ska man komma fram till det? Alltså gör ett tankeexperiment så här. Att vi har en väletablerad källa om en historisk person. Och alla är överens om det. Men den här källan ger oss bra kunskap om den personen. Så hittar man en annan källa som det är mer osäkerhet kring. Då kan man ju utifrån den första källan som man menar ger oss en bra bild. Så kan man ju hitta kriterier för hur man ska bedöma den nya källan. Eller hur? Därför då har man någonting att utgå ifrån. Men om du underkänner de fyra evangelierna och inte har någonting att utgå från, hur ska du då kunna vaska fram det som är det ursprungliga i förhållande till det som är det senare tillagda? Det blir ju fullständigt godtyckligt. Var hittar du måttstocken för ursprungligt respektive tillagt? Och det här kännetecknar också den här teologiska inriktningen, att det präglas av mycket stort godtycke. Hur vet man vad som är autentiskt? Ja, det vet man inte. Man får gissa. Man använder konsekvent den omvända bevisbördan. Alltså, Jonas Gardell och de som han stödjer sig på, de menar att det är den som ser evangeliet som historiskt som har bevisbördan, inte den som betraktar det som myt och ahistoriskt. Och det är förstås ett väldigt bekvämt förhållningssätt. Alltså att de som ser det som ahistoriskt, de har fritt fram och kan behandla det hur de vill. Och det är den andra sidan som ska visa att det här är historiskt material. Så utgår man vanligtvis inte när det gäller andra antika källor, då är ju utgångspunkten förstås att allt antikt material är intressant. Och man lyssnar in det fram till dess att man har någon anledning att betvivla det. Man kan inte ha den superskeptiska hållningen att allt material är underkänt fram till dess att någon har kunnat visa att det är riktigt. Då har vi alldeles för lite historia att gå på, eller hur? Man arbetar ju från andra hållet. Att man lyssnar in material fram till dess att det finns anledning att betvivla det. Till min stora förvåning så innehåller boken ett stort antal referenser till de gnostiska evangelierna som inte alls utsätts för någon kritisk prövning. Och här blir ju källanvändningen hur godtycklig som helst. Massor med saker i de äldsta texterna om Jesus, alltså Matteus, Markus, Lukas och Johannes, underkänns. Medan ganska oproblematiskt tar man in tankar från Thomas evangeliet och Maria evangeliet och Filippos evangeliet, som inte alls har samma grad av historiska trovärdighet och ligger så mycket längre bort ifrån den historiska personen Jesus. Så här tycker jag att godtycket går verkligen i dagen. För det tredje, om man har en godtycklig källanvändning, alltså känner sig fri att ta vissa textavsnitt och underkänna andra, så leder det ju konkret sen till en mycket godtycklig bibeltolkning. Låt mig ge ett par exempel som visar det. Gardells egen personliga agenda går i dagen väldigt tydligt i hur han sen väljer att tolka de här texterna. Ett sånt exempel är hans syn på familjen. Där han sysslar med det som man kallar för eisegesis, att läsa in saker i texterna, istället för exegesis, att läsa ut innehållet i texterna. Så här skriver Jonas Gardell. Det handlar om synen på familjen och hur Jesus såg på den biologiska familjen. Det verkar faktiskt inte bättre än att Jesus bryter mot 10 Guds bud som säger att man ska hedra sin far och sin mor. Jesus underkänner alltså familjen, den kanske viktigaste grupptillhörigheten i det judiska samhället. Det här är ju ganska kraftfulla ord. Att Jesus bryter med 10 Guds bud, Jesus underkänner familjen. Och argumentet för detta är följande. Han hänvisar till Markus, 3 kapitel, där Jesu mor och hans syskon kommer och söker honom. Och Jesus svarar, vem är min mor och mina bröder? Och han såg på dem som satt runt omkring honom och sa, det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror, min syster och min mor. Okej. Okay. Låt oss köpa den här tolkningen som Jonas Gardell gör. Så fortsätter vi läsa i Markus evangeliet. Och vad händer då? Ja, då kommer man till kapitel 7. Inte alls speciellt långt därifrån. Och då möter man Jesus stenhårt kritiserande fariseerna för att de upphäver just det fjärde budet. Och han sa till fariseerna och de skriftlärda, det är just det rätta. Att upphäva Guds bud för att låta era egna regler gälla. Mose sa, visa aktning för din far och din mor. Och den som smädar sin far eller sin mor ska dö. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor, det som jag hade kunnat hjälpa dig med, det gör jag till korban, det vill säga tempelgåva. Då kan ni inte låta honom göra något för sin far eller mor. Så sätter ni Guds ord ur kraft genom de regler som ni har ärvt och fört vidare. Och mycket annat sådant gör ni. Ja, det verkar ju uppenbart att det är en feltolkning av Markus 3 och säga att Jesus bryter mot de 10 buden och upphäver familjen. Eftersom vi ser att lite längre fram i samma källa är just det som är Jesu kritik av fariseerna. Han upprätthåller det fjärde budet. Och man kan fortsätta och läsa i Markus 10 där Jesus möter den rike mannen som frågar vad ska jag göra för att få evigt liv. Och Jesus citerar några av buden. Och ett av de buden han väljer det är hedra din fader och din moder. Så det här hänger ju inte samman. Och det är förstås mycket naturligare att tolka det första stället när Jesus pekar på sin familj, pekar på sina lärjungar och säger det här är en ny familj. Att det inte betyder att han upphäver det vi kallar för det fjärde budet och upphäver den biologiska familjen. Men att det finns någonting nytt som nu har kommit i och med Guds riket. Och det som hela tiden har funnits i Guds bud, det är ju förstås att kärleken till Gud och det Gud gör står över andra relationer, också familjerelationen. Men det innebär ju inte att man är emot familjen. Så jag tycker inte att Jonas Gardell helt enkelt läser källorna på ett sammanhängande sätt. Låt mig ta ett annat exempel. Nämligen synen på omvändelse, som är en punkt som Jonas Gardell driver i långa stycken i boken. Han skriver så här. De tillfällen som de synoptiska evangelierna överhuvudtaget nämner botgöring eller omvändelse i samband med Jesus är lätt räknade. Hos Lukas förekommer det 8 gånger, hos Matteus 4 och i Markus evangeliet en enda gång. Den enda gången hos Markus är när evangelisten i sitt första kapitel låter Jesus säga: tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Jesus återkommer sedan aldrig till omvändandet i evangeliet. Jämför detta med ordet Guds rike, som ju verkligen är Jesu huvudbudskap. Det förekommer 20 gånger hos Markus, 46 gånger hos Lukas och hela 55 gånger hos Matteus. Och så blir det ett argument för att omvändelse var inte någonting som fanns ursprungligen hos Jesus. Det finns bara en gång hos Markus. Min kritik här är att här använder Jonas Gardell det man skulle kunna kalla för ett fundamentalistiskt förhållningssätt till Bibeln. Han sitter och räknar enskilda ord och drar slutsatser utifrån statistik av ord. Ja, det kan ju vara en intressant faktor, men man måste ju titta lite vidare på sammanhanget, eller hur? Ja, vad händer om man läser Markus och frågar sig, okej, Jesus första predikan handlar om Guds rike och det är kombinerat med omvändelse och tro. Och sen ser vi då att ordet omvändelse inte förekommer. Men då måste man ställa sig frågan, förekommer den tanken som ordet omvändelse står för hos Markus? Man kan ju inte bara läsa så platt att man söker efter själva ordet. Samma sak kan ju kommuniceras på många andra sätt, eller hur? Och då behöver man inte läsa speciellt länge i Markus för att se att tankegången, omvändelse och tro finns på massor med ställen, förstås, när Jesus förkunnar Guds riket. Så Jesus varnar: se noga upp med fariseernas och Herodes surdeg. Ja, det måste väl också innebära att den som då har blivit påverkad av den surdegen bör göra någonting, till exempel omvända sig, visa bort det. Eller i Markus 9: om ditt öga förleder dig så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike enögd än att ha bägge ögonen i behåll och kastas i helvetet. Nu ser ni, här finns tanken på Guds rike, som Jonas Gardell mycket riktigt säger är ett huvudbudskap hos Jesus. Men det är ju sammankopplat också här med omvändelse, eller hur? Och vi kunde titta på många andra ställen. Tankegången att omvända sig från sin egen själviskhet, från syndens väg och så vidare finns på många ställen hos Markus när han återberättar Jesu verksamhet. Eller tänk på när Jesus ser den rike mannen och han säger: ett fattas dig, gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Alltså omvänd dig från den kärlek du har till pengar om det är evigt liv du söker. Ja, vi kunde fortsätta. Jag har säkert gjort 100 noteringar i boken av konstigheter. Det vimlar av felaktigheter i Jonas Gardells bok. Han skriver till exempel så här: en vanlig missuppfattning är att det vimlade av messiaspretendenter i Jesus samtid och att det judiska folket samfällt väntade på en ättling från Davids stam och att många kände sig kallade att göra anspråk på titeln. Så var det inte. Faktum är att man inte känner till en enda annan messiaspretendent från samma tid. Det är bara Jesus, han som kallas messias. Han ger ingen motivering till det där, han bara påstår det. Det finns ingen notanvisning, han bara påstår att Jesus var den enda vid denna tid. Ja, det här blir då väldigt egendomligt. Eftersom det är välkänt att det fanns andra messiaspretendenter. N.T. Wright, som räknas som en av de ledande NT-auktoriteterna, han säger så här: Det fanns minst en dussin messianska eller kvasimessianska rörelser inom en 100-årsperiod före och efter Jesus. I de två viktigaste källorna kring antiken, Apostlagärningarna och Josefus, så nämns två gestalter som gjorde anspråk på att vara messias. Både den judiska historikern Josefus och Lukas i sitt verk Apostlagärningarna nämner Tevdas, som framträdde cirka år 45. Och både Josefus och Lukas nämner den person som kallas för Egyptkön. Och som båda gjorde hade messias anspråk. Och här som läsare så sitter man bara med ett stort frågetecken. Varför påstår han någonting sånt här utan att ens motivera det? Och jag kan inte svara på varför han påstår det. Han bara påstår det. I boken så är det inte svårt att få tag på det som är Jonas agenda. Han glider från att göra historiska redogörelser, att presentera vad han menar är forskning, till att bli predikant. Och den viktigaste predikan som Jonas håller, det är att vi måste skilja ut, både i gamla och nya testamentet, hatets Gud från kärlekens Gud. Vi måste separera budskapet i de bibliska texterna. Jag får inte ihop urskiljandets och gallrandets Gud med en Gud som omfattar och inkluderar. Precis som när det gäller gamla testamentet tror jag att vi måste välja vilken väg vi vill gå i vårt andliga sökande, säger han. Och så finns det ett ord som återkommer ofta hos honom. Varje gräns vi sätter för Guds kärlek är vår egen privata gräns. Vår egen oförmåga till kärlek. Och texterna glöder aldrig mer i hans bok än när han är inne på det här spåret. Varje gräns vi sätter för Guds kärlek är vår egen privata gräns. Vår egen oförmåga till kärlek. Och här är boken en predikan för universalism. Allas tillhörighet till Gud och frälsningens onödighet. Alltså, det är egentligen ingen som behöver bli frälst. Finns det inga gränser för Guds kärlek? Är det bara vi som utifrån vår rädsla sätter gränser? Ja, det här är ett sånt där ambivalent påstående som man måste analysera. Finns det inga gränser för Guds kärlek? Det är verkligen sant det påståendet. Gud älskar varje person, eller hur? Bibelns mest kända vers är ju: ty så älskade Gud hela världen. Så det ligger ju verkligen en djup sanning i detta, och vi ser att Jesus visade kärlek mot människor som andra valde att visa avsky mot. Men det här påståendet är ju också grundfalskt i den betydelsen att Gud älskar inte allting. Eller hur? Gud har en kärlek till varje människa. Men det är inte detsamma som att det inte finns några sorts gränser någonstans. Det finns moraliska gränser. Det finns saker som Gud inte älskar. Handlingsmönster och attityder. Och det finns en historisk gräns där man kan ställa sig utanför Guds kärlek. Så även om det är poetiskt och vackert formulerat, så är det väldigt vilseledande om det skulle vara det enda vi säger om Guds kärlek. Att det inte finns några gränser. Jag vill sluta med att ta upp frågan om Jesu gudomliga status. Jonas Gardell upprepar på ett antal ställen: Jesus hävdade aldrig att han blev Guds son. Hur har då kyrkan, att han var Guds son? Hur har då kyrkan kunnat få för sig att Jesus var gudomlig? Själv påstod han sig aldrig, vad man vet, vara Gud. Ja, det där att han sen har blivit Gud, det är senare teologisk bearbetning. Enligt Jonas Gardell så finns det åtminstone tre olika steg i det där kristna har tänkt sig. När blev Jesus Gud? Ja, några har förlagt det redan vid bebådelsen. Alltså när ängeln talar om för Maria att du ska föda ett barn och det ska vara den högste son. Han ska kallas Guds son. Andra har sagt nej, men han var en människa, men han adopterades av Gud vid dopet och upphöjdes till Gud när han döptes i Jordan. Och Paulus säger att nej, det skedde vid uppståndelsen. När Gud uppväckte honom från de döda så insatte han honom i makt och härlighet att vara Guds son. Men det där är liksom senare teologiska försök att sätta ord på någonting. Det där fanns inte hos Jesus. Anledningen att de kristna började tänka så, det har sin bakgrund i antikens religioner. De polyteistiska religionerna där det var ett kort avstånd mellan gudarna och människorna. Där kungar, när de kröntes, kunde gå från mänsklighet till gudomlighet. Där gudar kunde komma i mänsklig gestalt och ha sex med människors kvinnor, så kunde det födas halvgudar. Eftersom gudarna var små, inte var oändliga, så var avståndet mellan gudarna och människan litet, och därför kunde man så att säga gå från den ena statusen till den andra. Och det var därför som kristna då blev frestade att börja upphöja Jesus. Han som var människa skulle sedan göras till Gud. Jag vill försöka som avslutning ta upp den frågan om Jesus och hans gudomlighet. Och jag skulle vilja närma mig den från ett helt annat håll än vad Jonas Gardell gör. Jag skulle vilja närma mig den så som jag menar att man bör närma sig historiska frågor. Då börjar man med att fråga efter vad är det äldsta historiska materialet. Om vi vill komma åt någonting historiskt så söker vi oss tillbaka till det första material vi har som talar om den historien. När det gäller det äldsta materialet om Jesus, så är det ju, när det gäller skriftligt material då, inte evangelierna, utan det är ju Paulus brev. Där är det första texterna om Jesus. Han är den äldsta källan om Jesus från Nazaret. Om vi tar ett av hans tyngre brev, första Korintierbrevet, så är det skrivet år 55. Vad tänkte man år 55 om personen Jesus? Ja, man finner något ytterligt fascinerande i första Korintierbrevets 8 kapitel och vers 4-6. Det är ett sammanhang som egentligen är en väldigt praktisk fråga. Kan kristna äta kött som är offrat till avgudar och som sedan säljs på torget? Paulus tar upp frågan i sitt brev och skriver: när det alltså gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, vet vi att det inte finns någon avgud i världen och ingen annan gud än den enda. För även om det finns så kallade gudar i himlen eller på jorden, och det finns ju många gudar och många herrar, så har vi bara en gud, fadern från vilken allting utgår, som är vårt mål, och bara en herre, Jesus Kristus, genom vilken allt är till och genom vilken vi är till. Det vi först ska notera här är att Paulus helhjärtat bejakar monoteismen, Israels tro. Han citerar ju från 5 Mosebok kapitel 6: Herren vår Gud, Herren är en. Finns ingen annan Gud än den ende. Så har vi bara en Gud. Men man ska också notera en sak till, som har väldigt stor betydelse för oss i det här sammanhanget. Om vi tar vers 6 i första Korintierbrevet 8, där Paulus säger så har vi bara en Gud och bara en Herre. Så vi bryter ner det här i de fyra satser som finns där. Så säger Paulus: vi har bara en Gud, Fadern. Och sen använder han en mycket liknande formulering om Jesus. Vi har bara en Herre, Jesus Kristus. Och det intressanta är att de här två satserna innehåller samtliga ord som finns i den judiska trosbekännelsen i 5 Mosebok kapitel 6. Herren vår Gud, Herren är en. Paulus talar om den enda guden och sen talar han om Jesus Kristus och gör det i språket, med hjälp av språket från 5 Mosebok kapitel 6. Och sen tillskriver han samma unikt gudomliga egenskap, nämligen att vara upphovet till allt som finns. Det tillskrivs först Fadern och sen Jesus Kristus. Alltså Paulus, i den, han som är den första källan om Jesus, talar om Jesus i en terminologi som hör hemma i den judiska bekännelsen till den enda guden. Intressant, tycker jag. Tanken på Jesu gudomlighet är inte en sen kyrklig teologisk utveckling. Den möter i den äldsta texten, eller från den person som har skrivit de första texterna om Jesus. Om vi då går till det direkta källmaterialet om Jesus, för Paulus hade ju aldrig träffat Jesus före uppståndelsen. Om vi då går till evangelierna, så finns det ju väldigt tydliga utsagor i Johannes evangeliet. Johannes Gardell bara avvisar Johannes evangeliet. Det är utan intresse. Där möter vi sådana här påstående från Jesu mun: jag och fadern är ett. Där finns direkta utsagor på några ställen där Jesus identifierar sig själv med Gud. Många kristna har ju undrat, varför möter vi bara det på några få ställen? Varför var Jesus inte väldigt tydlig hela tiden med detta budskap: jag och fadern är ett? Om du läser på de ställen där Jesus är så här tydlig, så kan du säga att det mötte konsekvent en viss reaktion. Till exempel om du läser här Johannes 10, vers 31, så står det: de tog upp stenar för att döda honom. Det var alltså i princip omöjligt att kommunicera en så provocerande sanning på ett så rakt sätt. Man kan inte gå omkring i Israel och säga: det är jag som är Gud. Det är liksom, det är för mycket i ett steg. Det är snarare ganska naturligt att Jesus måste välja andra sätt att kommunicera detta på. Om vi tar med oss den här tanken att det funkar inte i den här kulturen att säga jag och fadern är rätt, men det är faktiskt det man vill kommunicera, så går vi till det som räknas som det äldsta evangeliet, den tidigaste direkta källan om Jesus, nämligen Markus evangeliet. För övrigt evangeliet som Jonas Gardell då har störst förtroende för. Då är vi på 60-talet när detta skrevs. Om man följer Markus evangeliet i det andra kapitlet, så är det fyra olika händelser. Det är precis i början av Jesu verksamhet. Och samtliga fyra händelser inbjuder läsaren, och då innan dess de som lyssnade till Jesus och såg honom in action, inbjuder oss att reflektera över: vem är han? Tänk om han är Gud. Vad är det som händer i Markus 2? Jesus har kommit till ett hus. Han är inne i huset. Ryktet om att han är där sprider sig. Massor med människor kommer dit för att lyssna till honom. De bär dit de sjuka för att han ska hela dem. Det blir helt packat i huset. Det blir packat på gatan utanför. Några som kommer och bär på en sjuk vän kan inte komma in i huset. De tar sig runt antagligen på baksidan upp på taket och firar ner sin sjuke vän genom taket. Rakt ner i rummet så kommer en man, ligger i ett skynke, sänks ner. Han måste ha känt sig oerhört dum, om ni har fantasi att föreställa situationen. Ett rum packat med folk, alla vill lyssna till Jesus, och så sänks han ner och ligger där hjälplös. Och folk blir irriterade och ja. Okej. Jesus är hur cool som helst. Vänder sig till mannen och säger: min son, mitt barn, dina synder är dig förlåtna. Och det blir precis dödstyst i rummet. Några av de teologiska ledarna sitter vid ena sidan. Och man kan höra dem tänka. Man förstår reaktionen. Vem tror han att han är? Bara Gud kan förlåta synder. Och så är det förstås. Det är bara Gud som kan förlåta en människa hennes synder. Jesus kliver in i rollen som Gud genom att förlåta människor deras synder. Det som bara Gud kan göra, gör, påstår Jesus att han gör. Och dessutom fortsätter han i dialogen på ett helt suveränt sätt, eftersom folk börjar bli tveksamma: vad sysslar han med? Och han utmanar dem med frågan: okej, vad är enklast att göra? Att säga dina synder är förlåtna, eller säga till mannen som är sjuk att ta din säng och gå och hela honom? Är det mycket enklare att säga dina synder är förlåtna, för ingen kan kontrollera om det sker någonting inför Gud. Men det är hopplöst att komma undan med en bluff när det gäller den lame mannen. Och Jesus slutför så att säga sitt resonemang genom att säga: för att ni ska veta att människosonen här på jorden har makt att förlåta synder. Och nu vänder han sig till den lame: ta din säng och gå. Och han hela mannen, som ett yttre bevis på att det ingen kan se också är verkligt. Från den här situationen så går texten vidare till en konfrontation med ledarna i Israel som är på Jesus. Varför fastar inte dina lärjungar? Johannes lärjungar fastade. Fariserna fastar. Varför fastar inte dina lärjungar? Och Jesus svarar. Inte kan de fasta när brudgummen är här. Kommer en tid när brudgummen inte är här, då ska de fasta. Nu måste de ju festa. Ja, det säger han inte, men det funkar bra på svenska. De kan ju inte fasta när brudgummen är här. Okej, i ett judiskt sammanhang. Vem är Israels brudgum? Vad är detta för språkbruk? Alltså Jesus då är inte beredd att gifta sig med någon kvinna. Så det handlar inte om det. I gamla testamentet är Gud Israels brudgum. Och Israel är Guds brud. Och Jesus säger, brudgummen är här. Inte kan människor som söker Gud fasta då. Vad är det han säger? Han säger indirekt, det är jag som är Israels brudgum. Det är ett annat sätt att säga, jag har en unik gudomlig identitet. Den här diskussionen går vidare i en ny situation där folk retar sig på att Jesus umgås med fel sorts människor. Med syndare och föraktade och misslyckade och människor som andra såg ner på. Och när de utmanar Jesus med det så svarar han, det är inte de friska som behöver läkare. Utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga. Utan för att kalla syndare. Alltså han gör anspråk på att kunna vara som en läkare som botar. Fast det han kan bota är syndens sjukdom. Okej, tänk gammaltestamentet. Vem kan bota syndens sjukdom? Vem kan göra någonting åt den som inte är rättfärdig? Leta upp någon profet som säger det är jag som kan lösa syndens sjukdom. För leta väldigt länge. Därför att det är ju sånt som bara Gud kan göra. Och texten, kapitlet slutar med att det blir en diskussion om sabbaten. Och Jesus säger sabbaten. Alltså människan är inte gjord för sabbaten. Sabbaten är ju till för människans skull. Och så slutar han med de enormt provocerande orden. Och människosonen är herre över sabbaten. Tänk gammaltestamentligt. Vem är herre över sabbaten? Vem har gett Israel sabbaten? Vem har instiftat sabbaten? Vem är herre över sabbaten? Det är bara Gud som kan vara herre över sabbaten. Ser ni hur Jesus lockar, drar in människor i en oerhört provocerande tankegång? Tänk om jag är Gud. Man kan kommunicera på många olika sätt. Och det vet Jonas Gardell som författare, eller hur? Du kan kommunicera väldigt rakt. Jag och fadern är ett. Du kan också kommunicera suggestivt, inbjudande, provocerande. Locka människor in i en frågeställning på helt andra sätt. Och om man läser till exempel Markus evangeliet så gör Jesus det gång på gång på gång. Och det är det enda sättet han kan kommunicera på. För att tar han den raka vägen försöker de döda honom. Och det är inte så meningsfullt om man vill ha fram ett budskap, eller hur? Notera följande. I Nya testamentet adderas inte Jesus till gudomen. Det finns ingenting av det som fanns i antikens religioner. Av att människan kunde gå från mänsklighet till att bli halvgud och bli gudomlig. Det där är helt omöjligt utifrån ett judiskt tänkande, utifrån ett monoteistiskt tänkande. Där det finns en knivskarp gräns mellan det oändliga och det ändliga. Du kan inte vara människa och bli gud. Det är uteslutet. Det kan du bara i en politistisk kontext där människan och Gud nästan är samma sorts varelse. Då kan du gå från det ena till det andra. Då kan människan upphöjas till halvgud. Det fungerar inte i en judisk kontext. I Nya testamentet så upphöjs inte Jesus till Gud. Han adopteras inte till Gud. Han växer inte gradvis in i Gud. Det bryter mot monoteismen. Om du inte är Gud kan du aldrig bli Gud. Om du läser Jesaja 40 och framåt. Som är något av höjdpunkterna i presentationen av judisk monoteism. Så är det fullständigt glasklart att du kan inte bli Gud. Du måste vara Gud av evighet. Annars kan du aldrig bli Gud. Det är oerhört häpnadsväckande och provocerande och helt underbara. det är att Nya testamentet identifierar Jesus som Gud av evighet. De som lärde känna honom kunde till slut inte komma till någon annan slutsats än den person som vi känner som Jesus från Nazaret är den Gud som har skapat kosmos, som är Gud av evighet. Man identifierar honom till det som han alltid har varit. För om du inte är Gud kan du aldrig bli Gud. Men Nya testamentet säger att han som var från begynnelsen, han har valt att bli människa. Och det är möjligt att kliva in i vår historia för att komma oss till mötes. Och det är vad den kristna tron handlar om. Amen. Och nu har jag väl bränt alla tidsmarginaler som finns i hela världen. Ska vi ändå ta ett par minuter ifall det finns frågor, reaktioner, kommentarer? Och jag vet inte, är det någon som springer med mikrofon ifall? Och det här är om det finns, men så är ni välkomna med kommentarer eller frågor eller invändningar.
Hallå.
Okej. Okay.
Ja, jag tror jag fick svar på den här powerpointen, den här bilden. Jag tänkte fråga vidare ifall det finns mer utveckling. Just hur man bemöter kritiken att... vi har ju sett att de tidigaste källorna från 54 eller 55, Korinthierbrevet och först Markus, att ja, men de säger att Jesus är Gud. Mm. Att de identifierar Jesus som Gud. Finns det flera bemötanden, till exempel från N.T. Wright, som bemöter kritiken att redan på den tiden så hade man hittat på att Jesus var Gud. Så att till och med de första källorna är falsifierade. Man ska, ja,
precis. Ja, just det. Kan vara intressant att veta att en av, bland de som då försöker göra det som Jonas Gardell gör, att sortera ut vad är autentiskt och vad är kyrkans tillägg och så. Så brukar man ju ofta säga att det här med liknelser, det måste gå tillbaka till den historiska Jesus. Det är något så typiskt och kännetecknande och så att liknelserna lägger man ofta i den korgen som men det går nog tillbaka till Jesus. Kan vara intressant att veta. Ganska nyligen har det publicerats en doktorsavhandling vid Cambridge. Man har studerat just liknelserna. En forskare som heter Philip Payne, Interpreting Jesus Parables. Och han hävdar att av de 52 återgivna berättande liknelserna så är det 20 stycken av de liknelserna där Jesus, som ju ofta själv finns i liknelsen, beskrivs med ord eller i roller som utifrån gamla testamentet är exklusivt givna åt Gud. Och det skulle då vara ytterligare ett argument. Och då om han tar olika exempel på liknelser och visar att det sätt som Jesus berättar dem på ger Jesus en gudomlig roll. Och det här tycker jag är en högst väsentlig sak. Det är inte så att tron på Jesu gudomlighet bygger på två verser i Johannesevangeliet, ja, fadern är rätt. Utan det är det sammanlagda intrycket av hela Jesu verksamhet, av hans gärningar, av hans ord, av hans liknelser. Där det blir ofrånkomligt att Jesus hade den sortens självmedvetande. Han kliver in i det som bara Gud kan stå för och göra och vara en garant för. Så... jag tycker inte att man kan läsa källmaterialet och komma undan det. Det är sen förstås nästa fråga blir ju, är det här sant? Var han den som han då gav uttryck för att vara? Men att den här gestalten, Jesus från Nazaret, bar på den sortens självmedvetande, det bygger inte på enstaka bibelverser, utan är en tematik som går rakt igenom källmaterialet. Det finns hos Paulus och det finns i de olika evangelierna. Det finns i direkt undervisning och det jag visar här och som Philip Payne har visat, det är att det finns på ett antal av liknelserna.
En fråga.
Jo, du som har satt in i Jonas bok, skulle du vilja förtydliga alltså vad som blir kvar av den kristna tron, vad han gör av synden? Och för att när jag lyssnade, han talade på Människor och tro, eller vad det nu radioprogrammet heter nu, och han talar ju mycket om Guds obegränsade kärlek, och sen så det blir svårt att hänga med var gränsen går, för att efter ett tag så låter han ju som en predikant och predikar evangelium och att vi behöver få öppna våra perspektiv lite grann liksom. Så att det vore intressant att se liksom var går egentligen gränsen i resonemanget, så att säga, om du förstår min fråga.
På några punkter är det lätt att förstå Jonas Gardell, hur han tänker. Han säger uttryckligen då, Jesus var inte Guds son. Jesus dog inte för världens synder. Omvändelse och tro är inte någonting avgörande. Utan han tänker sig att det finns en Gud som älskar oss oreserverat, villkorslöst. Och Jesus ville i sin verksamhet visa någonting av den villkorslösa kärleken. Sen är det väldigt svårt att förstå vad han säger om uppståndelsen. Och jag känner mig själv osäker, så om det finns andra som har läst boken får ni gärna hjälpa mig att förstå vad det är han säger. Därför att han har en del passager där han väldigt starkt verkar bejaka Jesu uppståndelse. Men samtidigt så är han också då tydlig att det var nog inte en kroppslig uppståndelse, utan den här mannen Yeshua, den verkliga Jesus från Nazaret, han blev korsfäst och hans kropp kanske bara slängdes i en massgrav eller åts upp av asätare och vilda hundar och så. Men sen gör Gud någonting ändå, liksom vid sidan om Yeshuas kropp. Så det verkar som om han föreställer sig någon form av andlig uppståndelse. Men det är inte helt klart, för det finns då passager där han är väldigt kraftfull som verkar vara, yes, han tror på uppståndelsen, och sen kan han nästan ta tillbaka det. Precis som man plötsligt kan ha ett avsnitt där man blir osäker, tror han ens att Gud finns? Finns Gud oberoende av oss? Han börjar resonera i sådana här Kåge Hammar-termer. Tänk om Gud är beroende av oss lika mycket som vi är beroende av Gud. Men sen resten av boken så verkar det bara vara, det är klart att Gud finns och han älskar oss. Så här är några punkter som han väljer att inte vara riktigt tydlig. Men däremot är han tydlig då i en form av universalism. Det råder ingen tvekan om. Han kan inte föreställa sig att om det finns en Gud att någon skulle kunna hamna utanför Guds gemenskap. Han tar exemplet med sin syster som inte tror på Gud. Så då säger han så här att, ja, men om det skulle bli ett val att tillhöra Gud eller min syster, då måste jag ju ställa upp på min syster. Så då går jag till min syster. Men då kommer Gud och säger, ja, men då går jag med dig. Så det är hans perspektiv. Det finns ingen, man kan liksom inte hamna utanför Guds gemenskap. Och det är därför som Jesus behöver inte dö för några synder, för det är inget problem. Det finns ingenting sånt som ligger i vägen mellan Gud och människor.
Jag undrar, du snackade förut om han vill ha en dialog och så. Och så tycker han en del om uppståndelsen verkar ganska bra. Och så tänker jag på Göran Skytte har ju gjort en resa då. Vad, om man ser Jonas Gardell 30 år fram i tiden, kan det här vara någon början på något bra?
Låt oss hoppas det. Låt oss be till Gud om det.
Det var bara en kvick kommentar till det radioprogrammet i eftermiddag. Jag hörde också det. Och då sa han ju det att jag är baptist och det som gör att man är kristen överhuvudtaget, det är att man tror på uppståndelsen. Han poängterade det i programmet. Mm.
Och det gör han på flera ställen i boken, så man tänker då, wow, han tror på uppståndelsen. Sen kommer det då ett annat avsnitt där han verkar vara helt öppen för att det är inte säkert att det var liksom den Jesus som uppstod, i alla fall inte kroppsligt, utan att kroppen ligger någon annanstans. Och då är det ju en ny form av uppståndelsetro om Jesus uppstår enbart andligen. Och där gör han väldigt slarviga läsningar, både av evangelietexter och, men framförallt av första Korinthierbrevet 15.
Ja, vi får nog avrunda här. Tiden börjar rinna iväg. Men jag tror Stefan är säkert öppen för att diskutera det här även på fika så småningom. Och jag tror att vi alla har fått inse mer hur viktigt det är med apologetik när det hörs sådana röster så tydligt i vårt samhälle som verkligen bryter ner hela vår kyrkas bild av Jesus. Och det gör att människor som annars skulle kunna få ta emot evangeliet rycker på axlarna och går vidare för att de inte tror att det är värt att tas på allvar. Och det är oerhört tragiskt. Nu ska vi ta upp en kollekt. Och